Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, då var det dags för avsnitt 24 av Bagge och Brobacke podcast. Återigen så spelar vi in en dag tidigare än vanligt. Det är tisdag den 5 oktober. Det är bäs i marknaden. Det är skadeskjutna investerare. Hur mår vi, David?
Skadeskjutna poddare, tror jag skulle säga.
Ja, ah, en av två kanske.
Nej, ja, vi mår ju jättebra.
Ja. Kul med lite volatilitet.
Ja, otroligt kul. Och det är alltid roligt det här när vi börjar bäsa det hela i våras. Och sen bara för man råkar svänga bullers kanske någon vecka tidigt ser man liksom, blir man uthängd med alla möjliga bilder. Och,
ja, då var du bäspodden och nu är du bullpodden. Mm. Ja, men det är ju så det.
Nej, men det är mycket utanför börsen också. Jag var med i DTV Börsmorgon igår.
Kul,
med
premiär.
Ja, grattis. Premiär. Ja. Måndag morgon i studion.
Härligt.
Det var riktigt kul att vara där och snacka.
Nej, men liksom, det är ändå intressant hur pris påverkar sentiment. Det är verkligen något att ta fasta på. Och vi kommer väl komma in på lite saker där och prata om. Men jag tänkte att jag gör som vanligt att jag låter dig inleda en liten recap om vad som har hänt sen senast.
Ja.
Vad är de viktigaste punkterna?
Ja, men det man kan säga, det är fortsatt riktigt hög volla. Vi har fortfarande negativt gamma både på S&P och på Nasdaq. Alltså att tradingdeskan måste hedga sina optionspositioner med att sälja svaghet och köpa styrka. Och i den marknaden består vi ett tag till så länge vi inte får några lite mer markanta uppgångar som kommer in då i positivt territorium på den fronten istället. Men sen känns det ju också att vi är inne lite i en perfect storm på marknaden, vilket i och för sig inte är helt ovanligt då i liksom september och oktober. Det här är ju den liksom svaga perioden på året. Och jag menar, i år har vi då taperingplanen från Fed som spökade framme. Vi har stigande långräntor, sätter press på tillväxtaktier framförallt. Vi har historiskt höga aktieallokeringar, stigande energipriser som börjar kännas, svettas på rätt många ställen. Vi har utbudsstörningarna som vi har haft nu ett bra tag, och vi har ju också en vacklande fastighetssektor. Och sen har vi dessutom en hel del oro inför Q3-rapporterna som kommer om 2-3 veckor. Bankerna i USA kommer ju med start nästa vecka då. Så att det är klart att där har vi en väldigt trevlig liksom cocktail av de här typ 8 orosfaktorerna att det liksom sveper i sig, och det är det som marknaden gör nu. Vi ska väl prata mer index, men jag tror att vi tidsmässigt är ruggigt nära botten. Men vi ska prata mer om det. Vad ser du ut då?
Nej, men jag tycker att någonting vi måste ta fasta på. Vi behöver inte alltid förklara varför saker och ting händer. Och det är ju sådär att man älskar ju storytelling. Det är ju någonstans mänskligt att skapa historier hela tiden om prisrörelser. Men om vi ändå tittar på vad det är som händer nu, så brun energi, jag menar, outperformar allt just nu, vilket är roligt, och det har ju liksom har ju varit flera saker prismässigt och prisdata som har indikerat det här. Något man ska tänka på nu också är att det här är en otroligt liten del av S&P 500. Det är väl någon procent eller sådär som är energi. Så att det är ju inte så att de flesta investerarna får ta del av det här ens. Tittar vi på Nasdaq så har vi ju ingen energi eller råvaror. Och sen är det många som gillar att investera ESG-mässigt. Och då tar man inte heller del av de här uppgångarna. Så jag fortsätter vidhålla att det här är den största paintraden. Tittar vi liksom, om jag zoomar ut nu får vi stänga september här, det är ju faktiskt avslutat, så kan jag konstatera att det var bästa månaden sedan start för min förvaltning. Så var ju med i DTV här i början av månaden och pratade om vad som var liksom, hur jag positionerade mig, och det var just lång brun energi och lång bank, och så har blankat de här breda indexarna emot det, och det har blivit väldigt, väldigt bra, även short bonden där. Så att Jag tror att sentimentet, jag läste ett ganska roligt quote, vi tar det på engelska, det var ju så här: if you're always a contrarian, you're a cynic, and if you're a cynic, you're just an asshole. Men med det sagt så börjar det bli dags att bli väldigt contrarian, tror jag, i alla fall när vi tittar på sentimentet. Men det måste bekräftas av pris. Det måste ändå vara slutsatsen. Jag får mycket frågor om jag har släppt hedgarna, och det har jag fortfarande inte gjort. Jag kommer självklart kommunicera ut när jag gör det. Så fortfarande kort OMX, fortfarande kort XLI. Och när jag säger att jag vill se kapitulation i pris och sentiment, då handlar det om att de sakerna måste vara ihop då. Så att jag tycker inte riktigt att vi har sett kapitulationen i pris ännu då. Däremot så sentimentet börjar ju verkligen, verkligen slå över. Om man tar då från nivå, låt oss säga i våras eller i början av sommaren, fram tills nu, så är det väldigt, väldigt annorlunda. Så är det ju. Något annat jag tycker att vi ska ta med oss ändå, det har varit glada tillrop här om Japan till exempel. Kommit ner ganska mycket nu. Det är väl tillbaka typ där du började kolla på den. Bottnarna. Ja. Så att jag tror att det är någonting att ta och titta på. Kommer de här kontrakten som är tillbaka och testar sina viktiga bottnar nu, typ Japan, vi har XLI, vi har Emerging Markets är nere vid 50, faktiskt lite under 50 igen. Kina är nere och testar bottnar. Kan vi få någon typ av kapitulation där, att vi faktiskt bottnar? Det vore ju väldigt bra för marknaden generellt. Men vi har inte riktigt sett det ännu. Så jag tror, fortsätter att vidhålla att det här är ett år som är likt 2004, det är likt 2010, och vi kan gå tillbaka längre i historien också, det vill säga det här är år efter långsiktiga bottnar som blir frustrerande, det är mycket range och det är betydligt svårare att hitta avkastningen än vad det har varit kanske lite tidigare då. Så att med det sagt, om det nu är ett sånt år och folk börjar nu bli negativa och vi börjar liksom komma i nederdelarna av rangerna och handelsintervallen, då borde det ju faktiskt börja vända upp härifrån. Sen tror jag det är fortsatt jätteviktigt att skilja på marknad och marknad. Tech ser inte bra ut, growth ser inte bra ut. Om vi går ner i cap size så har det inte sett bra ut sedan i februari. Sen fick du den här stora pushen upp från juni i large och mega cap tech, men det börjar vika ner nu också. Vi såg Facebook igår. Men överlag så den relativa svagheten i tech och growth är påtaglig.
Det var ju det det har vi ju faktiskt pratat om sen långräntan bottnade, att vi skulle om det ränteuppställ vi så framför oss var riktigt, då skulle ju tillväxt och tech få det lite tyngre.
Visst.
Vilket relationsmässigt helt klart har varit absolut så.
Och det såg du på avförsäljningen igår. När breda, stora index som är så tungt mot de största megacap techbolagen får riktigt mycket stryk, så tycker jag ändå att många value trades höll ihop.
Ja, det tycker jag absolut.
Och vissa rallade ju till och med brun energi.
Ja,
men många höll ju även ihop rätt bra.
Ja. Nej,
många av de relationerna vi har tittat på, typ small cap mot breda marknaden och så vidare, de grejerna ser ganska bra ut relativmässigt fortfarande. Dollarn är väl fortfarande en liten snär. vi vill ju verkligen se en vändning ner i dollarn här. Det skulle ju vara extremt bullish för energitraden återigen. Liksom, om den kan gå så starkt nu, hur ser det då ut om dollarn vänder ner? Men samtidigt så ska man ju ändå ta fakta på om en tillgång gör någonting som den inte borde göra. Varför gör den det? Så skulle vi få ett fortsatt en stark dollarpris här, det tror jag att det skulle vara ganska tufft för marknaden faktiskt.
Om
vi
det man kan flika in där, det är ju att vi på nerställen igår, det var alltså måndag, vi hade även nerställ i fredags, framförallt i Europa. Sen vände ju faktiskt USA upp och stängde hyfsat i fredags då. Men dollarn började ju så att säga wobbla lite under torsdagen och gick sen ner under fredag och måndag. Så har jag kommit ner mot seken, men kommit ner ungefär 1%. Så att jag tycker fortfarande det ser ut som att dollarn är inne i liksom ett toppbygge och att vi hade liksom en final overshoot på uppsidan här nu i förra veckan då. Men låt se, för den här veckan, viktigaste makro den här veckan då, som kan ändå spela in då på dollar långräntor då, det är ju första fredagen i varje ny månad 14.30 så kommer ju non-farm payrolls i vanlig ordning då. Och det är en indikator som ni vet att Fed följer väldigt noggrant och har uttryckt att de vill absolut ha igång arbetsmarknaden ordentligt innan taper. Väntat är 470 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn då för september. Och i augusti låg ju förväntan på 706 000 nya jobb och det landade ju på 235, så det var en riktig kalldusch. Låt se hur det blir den här veckan då, men med estimaten ligger i spannet på mellan 750 och 200 000 då. Och skulle man komma in i linje med konsensus så är det troligtvis tillräckligt för att liksom den här tapering-planerna i november är lock and loaded så att säga. Sen är det ju alltid intressant med Fed generellt om man ska säga något om det, för nu har ju senaste en och en halv veckorna har ju tre personer ur direktionen FOMC fått gå och man skyller på att de har gjort värdepapperstransaktioner och så vidare. Det var ju tre stycken hökar som har fått gå. Känns ju lite politiskt laddat det där. Det känns som att Biden håller på att tillsätta mer duvor i direktionen, tycker jag. Och att, för man vill ju ha med sig Fed nu när man ska göra sitt stora infrastrukturpaket inför valet 2024. Och då måste man ju ha någon som vi har varit inne på tidigare då, någon som står och sväljer alla de här obligationerna då, om inte japaner eller kineser är så sugna på att köpa amerikanska statspapper som de var historiskt då, så vill ju till att Fed tar en stor chunk av det här och då är det bra för Biden att ha med sig Fed. Och det är väl inte alls omöjligt att Powell sitter väldigt löst han också. Så att det blir väldigt intressant.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sant att se dem.
Ska vi säga någonting om de här olika Fed-ledamöternas trading, eller?
Ingenting jag har läst på, men om du vet exakt vilka...
Nej, men jag vet ingenting, men Däremot det jag vill säga är att jag tycker så här, man ska försöka bry sig så lite som möjligt om allt det här noiset. Alltså det kommer alltid finnas personer med mer insyn, insiderinformation och så vidare, oavsett om man sitter på bolag eller Fed eller institutioner eller vad det nu är. Människan är liksom girig och egoistisk. Så att är man förvånad att folk liksom försöker att liksom kapitalisera på information? Nej, jag är inte superförvånad, och jag tycker inte heller att man ska lägga för mycket tid och energi på det. Så känner jag.
Jag menar bara att det intressanta är att man byter ut tre hökar.
Ah, ja. Nej, men absolut.
Vi kommer in tre lite mer mjukare personer.
Så kan det vara. Men jag ser mycket skrivelser om det, och jag tänker så här att det är nog så på många ställen.
Så är det säkert, ja. Nej, annars så har vi på andra sidan Atlanten, höll jag på att säga, men på andra sidan jorden, Kina, Evergrande. Det är inte bara Evergrande som har problem då, det var ju även de här Fantasia, en annan kinesisk fastighetsutvecklare som annonserade igår att man kommer missa kupongutbetalningar på en bond som faller den här veckan då. Så att det sprider sig i andra delar av fastighetssektorn också. Däremot är det ju samma sak i den här, tittar man på, jag sitter med en graf på bondpriserna i Fantasia, och de började också vika ner liksom Evergrande under maj-juni, och gick ner då ännu mer igår då, men det har ju legat i korten, så det ser inte ut, i alla fall har inte bondmarknaden, man har spekulerat i att de också ska få problem ända sedan i slutet av våren då.
Vad tror vi om kopparn?
Mm.
Det var ju ingen bra månadsstängning förra månaden, måste jag ändå säga. Den var ganska... Den tappade ju mot slutet. Men ska man säga ändå att den stängde över 4 eller 400, lite beroende på vilken kontrakt
man kollar på. Ja, det beror på vilken kontrakt man kollar på. Men jag tycker nog att den, alltså, givet den bäsen då som är i världen på liksom konjunktur och ro, Kina fastighetsutveckling, alltså hela det liksom situationen globalt, så tycker jag ändå att kopparn faktiskt håller ihop ganska hyfsat. Jag menar, vi har inte gjort någon, vi har varit nere och stött, vi gjorde en botten under sommaren och vi testade av den för 2 veckor sedan och handlade där över. Nej, jag tycker det är ingen panik i kopparn på något sätt.
Nej, det är det inte. Det är ju de facto en väldigt lång konsolidering. Vi är på samma punkt som vi var i februari.
Ja.
Så rangen är väl hyfsat stora, men ändå, det händer inte så mycket. Så att det där blir ju ganska intressant. Jag har väldigt lite koppar, men jag skulle gärna vilja öka den då om vi får brytet upp här och få dollarn ner. Så att det där blir fortsatt intressant att se. Mm. Jag ser ännu ingen tydlig riktning där.
Nej, jag lyfter fram Boliden... och pratade även lite om Lumi i gårdagens Börsmorgon på DTV då. Sen är det alltid bolagsspecifikt, nu kommer jag rapporter och så vidare, men jag tycker faktiskt att de framförallt Boliden ser fortsatt intressant ut, och både den och Lundin Mining handlar ju ungefär 7-8% högre än bottnarna vi såg för 2 veckor sedan då, efter optionslösen det då. Så att de har ju stått emot bra senaste bäsen här.
Något som börjar se riktigt bullish ut, det är ju Bitcoin och krypto.
Ja.
Etableringen är över 46 000 när det ser ut som det verkligen ska braka på nedsidan. Nu gör vi liksom grön dag efter grön dag här, och det är precis som i liksom om man pratar om energi och dollar, att om Bitcoin just nu är så här starkt när börsen bäsar, och det har vi också sett i relationerna om man prisar Bitcoin mot S&P, att det har varit fördel för krypto. Sitter just nu här, nu sitter vi och handlas upp över 50 000. Är det så här starkt? Hur ser det då ut när börsen vänder upp? För det är en risk-on-trade. Du kan kolla på andra altcoins också som ser riktigt, riktigt bullade ut, att komma ner, testa de där tidigare bottnarna, eller topparna som nu börjar agera bottnar och så vidare. Så att det ser bullish ut i kryptoland, minst sagt. Mm. Jag tror att jag tweetade för någon vecka sedan eller vad det var och säger att är vi över 46 000 som det ser ut nu, då är det för mig det nya all time highs på bitcoin som gäller.
Ja, det känns ju som att vi är på väg lite. Ja. Mm.
Och hur, om vi får det här scenariot nu då, hur illa kan det vara på börsen egentligen om bitcoin söks upp mot all time high? Jag tror inte att det är ett marknadsklimat när börsen kraschar direkt.
Nej, jag tror ju inte att att börsen packar ihop här och nu. Det var den ultimata toppen vi såg i augusti och nu är det över, som många verkar tro. Jag tror ju inte det. Jag tror att vi ska ha fortsatt, folk kan tycka är liksom naiv och liksom allt möjligt skadeskjuten, men jag tror ju fortfarande att vi ska ha en bra resa in i slutet av Q1, början Q2. Mm. Och jag skulle bli förvånad om det inte blir så.
Nej. Och det är ju inte alla som skriker om krasch heller, men samtidigt de som satt här i början av september eller i mitten av september och sa att nej, men man ska aldrig sälja för då missar man de största uppdagen och sånt där. Alltså det där är ju bara grejer man hör när vi är några procent ner. Du kommer inte se några strateger eller förvaltare eller allokerare sitta i diverse finansiell media och säga att sitt kvar. Man får absolut inte missa de bästa lagarna. Det är ingenting du hör 25-30% ner. Det kan jag garantera.
Sen att
det är någonting som kanske stämmer, men det är sån otrolig cherry picking. Och då har man också så här, jag menar, det är ju fortfarande så att du kan sitta i en sektor som då trendar ner i 7-8 år. Så att ja, man ska ta det där lite med en nypa salt. Grejen är ju så här också, att de som uttalar sig så i media, det är ju ofta long-only-strategier.
Mm.
De får väl knappt vara korta, eller kan väl knappt vara korta.
Nej,
eller
du vet, kanske har du ett 5% kassa och då svider det för att du kanske missar uppgången mot index. Ja. Liksom.
Så att det där tror jag man ska ta med en ganska stor skopa salt.
Mm. Ska vi prata lite, jag tycker att vi måste prata lite säsong. Ska man någon gång prata säsongsmönster, det är det ju faktiskt under oktober vi ska göra det.
Visst, enligt säsongsmönstret så borde botten komma i oktober, allt annat lika.
Ja, alltså oktober.
Eller var 29 september, eller vad var det? Nej.
Ja, oktober generellt är ju... I senaste 10 och 20 åren är den faktiskt den fjärde starkaste månaden på året på S&P. Och brukar inte vara så där jätteblodig som den kanske har sett historiskt. Däremot så är volatiliteten inom oktober, inom månaden, är den mest volatila månaden på hela året. Behöver inte betyda att den är speciellt liksom absolut dålig då, så att säga, men man ska ju ställa in sig på fortsatt hög volle under oktober. Vi har en realiserad volatilitet i oktober på 18, vilket är ganska långt över resterande månader. Nu pratar vi S&P då, med källa Goldman Sachs, och även då Nasdaq 100 har också en realiserad volatilitet uppe på 27, vilket är ordentligt över samtliga andra månader på året. Däremot, som vi vet, så är ju den starka perioden år ut och år in på börserna november till april. Inte så jättelångt till november heller för den delen. Och tittar vi på data, jag tweetade ut den här i slutet av förra veckan och lyfte fram i DTV igår. Data från 1988. Så har ju OMX gått 11,4% under perioden november till april. Förra året så gjorde det, vi hörde 34% den tidsperioden. Och från april till nu är vi faktiskt strax under nollan. Och på S&P så ligger vi på plus 8,6% november till april, jämfört med maj och oktober som ligger på plus 3 i snitt. Det här är ju en väldigt enkel strategi som jag har kört i min egna pensionsförvaltning, som är en fondlösning från banktiden, men det är lång då aktiefonder från november till april och sen 100% korträntefond därefter då. I år har jag faktiskt senaste tiden, nu har det kommit ner så bra, så att nu har jag börjat fylla på lite innan november då. Men jag har fortfarande en 25% kassa där som ska petas in här kommande veckan.
Jag tycker att det är väldigt intressant med säsongsmönster. Jag har sagt det förut. Det viktigaste för mig är nästan om titta på vad avviker under säsongsmönstren. Och precis som förra året så ser vi i år styrka i extremt riskfyllda marknader, risk on trades. Oljan upp 20%, sen augusti energi upp 20%, small cap upp ett par procent, XLF, ja nu är det för sig, det här är från 3 oktober så det kanske har kommit ner lite nu, men vi ser small cap, vi ser banker, vi ser frontier markets, vi ser brun energi som inte alls kraschar utan snarare handlar starkt. Och om den typen av marknader ändå håller ihop, det är bullish för mig. För det säger mig att när då breda index, om eller när det vänder och börjar se bättre ut, då kommer du ha en riktigt bra backdrop för uppgång då.
Mm.
Hade vi sett de här kontrakten fullständigt braka ihop, det hade ju varit det motsatta. Det hade ju inte varit så bra.
Nej, exakt.
Så det är lite som förra årets playbook faktiskt, att det smala och spetsigare funkar här nu medan det stora säljer av lite mer då.
Ja, för om man ska flika in på det, så folk glömmer ju väldigt fort hur det ser ut mellan åren. I september förra året, då var ju exempelvis S&P ner 11%. Det var ju efter att liksom Wall Street Whale, då, alltså Softbank, var ju klar med sin köprädd på köpoptionen på US Tech där man gjorde under augusti då, som ledde till en stor gamma squeeze och sen kraschade i september. I oktober var S&P på nytt ner 9,4% och sen var det ju ner 5,5% i år. Nu är S&P ner 6% sen toppen då. Men jag skulle vilja påstå att sentimentet på, och nu pratar jag svenska liksom finanstwitter då, är ju mycket, mycket mörkare nu än vad det var under de här tidigare drawdowns, för att alla darlings som folk sitter fulla med i sina portföljer har ju under den här tidigare förra året var ju de fortfarande rätt starka. Nu däremot när många är ner liksom kanske, vad kan vi säga, 30-50% något liknande va? Om man inte tänker på typ EG7 som är helt typ ner 70 eller något liknande, så är det en helt annan ton. Men prismässigt, om vi tittar på börserna, så är det ju liksom en 6% på S&P vi har nu, eller vi har en 8,5 ner på Nasdaq, är ju absolut inget konstigt. Nasdaq var ju ner nästan 12% mellan februari och mars i år. Och det är ju bara en 10, ja vad är det, 9 månader sedan. Och det, folk har väldigt lätt att glömma att det faktiskt kan gå ner också. Sen tycker jag, tittar vi på Nasdaq och jag tittar på triple Q-ETFen då, Nasdaq 100. Ner på stödnivåer, 350-nivån. Under den finns ju nästa stöd ner mot 342 och det är ju ytterligare 2% nedsida härifrån då. Men det intressanta som vi kommer till, det är ju att volymen har ju avtagit nu på den här veckans nedgångar jämfört, eller senaste dagarnas nedgångar jämfört med vad vi hade veckan innan. Så att vi börjar ha en volym som de säljarna just nu i alla fall ser ut att börja tröttna lite, och det där är ju någonting vi ofta ser inför bottnar. Sen behöver inte det betyda att vi har en absolut botten här nu, men jag tycker att det börjar se ut som vi trattar in i en botten även på Nasdaq för en bättre resa kommande vecka faktiskt.
Jag köper nog hellre transports då, tycker jag står emot bättre.
Men får det lite drag även från big tech härifrån, så kommer S&P må ganska bra.
Absolut. Så kan det vara. Ska vi nämna det kort? Jag tror inte vi har gjort det, va? Just den här klassiska 60-40-portföljen.
Mm.
60% aktier, 40% bonds.
Mm.
Den har inte mått bra.
Nej, inte om man tänker på vanliga govies, långa bonds. Då har det ju haft, sen i augusti har ju långa bonds, när räntan börjar gå upp har ju de vikt rakt ner i källaren. Och du har även då aktierna också.
Det finns ju ett enormt investerarkollektiv där ute som har handlat enligt den devisen och fortsätter att handla så, vilket är fullt naturligt eftersom att det har varit vinnande traden, nedåtgående räntor och uppåtgående tech i så många år. Mm. Nu är bara frågan, och det här spelar ju in på hela det här narrativet om en 40-årig räntetrend som har vänt om. Det är mycket pengar som ska omallokeras om det där ska börja förändras, och folk ska börja plocka in råvaror som en del av den där 60-40 då och så vidare. Så att, ja.
Var det inte Österrike som gav ut en 100-årig obligation förra året på typ 0,4% i ränta? Den är ju ner 30% nu sista två månader exempelvis. Så att det är ju inte riskfritt i pris så att säga att låsa in 0,4% i vinst.
Nej, du går ju tillbaka lite där. Det är klart att givet att det är en trend som dippar och sen fortsätter upp, ja, men då är det ju bra att aldrig sälja.
Mm.
Men det kan ju faktiskt vara så någon gång att den trenden man har ridit, att det kanske inte bara beror på att man är extremt bra på att läsa nyckeltal, utan man kanske har legat rätt i trenden.
Ja.
Och när den trenden vänder så blir det lite jobbigare.
Ja.
Men, vad har vi några aktier att prata om eller?
Ja, jag har inte tagit med några. Jag skulle påstå att jag tycker fortfarande att det här liksom cykliska value-benet håller ändå ihop bra. Både Volvo, SKF, Autoliv, Boliden och så vidare handlar 6-7% högre än vad vi hade bottnarna den 22 september. Jag tycker de funkar. Sen kommer ju då rapporterna. Sandvik är först ut den 18 oktober här. Det är inte så långt kvar. Så att där har vi ju helt klart rapportrisk, framförallt i svensk verkstad då. Men jag tycker det som sektor tycker jag ändå den håller ihop hyfsat. Jag tycker även Atlas Copco faktiskt börjar se intressant ut efter nedställen. Det jag har gjort igår och idag har jag köpt in Sinch, en aktie som är ner 19-20% sen high i augusti. Jag tycker den börjar se intressant ut också. Det är ju ett liksom mer long duration tillväxt case då, men jag tycker den rent prismässigt börjar se intressant ut och är inte alls under isen som mycket annat inom typ gaming eller iGaming och sådär. Så den tycker jag ser intressant ut. Annars om man tittar om vi ändå ska prata lite som sektor eller om man förvaltningsstilar, så handlas tittar man i Europa då, så är det extrem värderingsskillnad mellan tillväxt och value-aktier då. Och vilket då enligt en kommer inte ihåg vilken det var, men det var någon av de utländska investmentbankerna som var ute igår och pushade för europeisk value-bolag då, som handlar med 50% rabatt då mot tillväxtaktierna, och det är långt under vad man historiskt brukar handla med i snitt då. Så de såg en ordentlig värderingskudde i mycket europeisk value då. Nej, man tycker jag liksom att långräntan som vi pratade om förra veckan skulle få en paus på, den gick ju otroligt starkt upp till 1,53 var den amerikanska långräntan på, va? Vi spekulerade att vi skulle få en rekyl ner i den. Det har vi fått sen dess. Lite grann i alla fall. Nu är vi på typ 1,49 eller något sånt. Vi var ner på 1,46 eller något sånt där.
Men det är ju ingen trendvändning. Det är rotationen
inte alls.
Still on liksom.
Ja, absolut. Så det intressanta blir att se nästa ben härifrån. Jag tror ju fortfarande vi ska upp över 2% in i vintern här. Men låt se. Och i så fall kommer mycket. Då kommer tech få det fortsatt lite jobbigt. I alla fall relativt.
Kommer boomertraden må riktigt bra.
Ja, exakt. Och i det stämmer det. Ja, då ska man ju absolut, som du var inne på i början av programmet, då ska man ju börja kika på Japan här igen då. För den borde komma tillbaka efter det här. Hela Japan känns som att många kastas in i den i september. Och det är de ungefär som spyr ut Japan-exponeringen nu, om man tittar på charten.
Ja, inga nya lägsta i EM, Japan, Kina, XLI. Det vore ju lite mindre bra tror jag. Men vi är inte där ännu.
Nej.
Som ser, vi är i botten av rangerna och det har varit ett rangeigt år.
Ja, det har varit det. Och vi har pratat lite sentiment och så här redan, men jag tycker man kan ändå lyfta upp att torsdagens liksom AI-sentimentindikator är nästan 41% bearish. Det är historiskt väldigt högt. Och speglar ju helt klart de nedgångar som vi har haft. Men att det skulle liksom falla igenom och packa på ner liksom 15% härifrån när folk ändå har blivit så pass bearish. Jag tror snarare att det härifrån kommer handla om en ganska ordentlig snapback upp för mycket. Sen kommer liksom, sen kan det bli så här, vi kanske får en jättestark resa in mot liksom slutet av oktober kring rapporterna, där många passar på att kränga av igen då, för det kändes så läskigt nu när vi var ner här då. Men jag tror fortfarande att börsen kommer hämta sig till Q1 sen då.
Du, det är ju inte många laserögon eller hodls just nu, och ändå drar Bitcoin upp över 50 000.
Ja, och det hör man typ ingenting om.
Nej.
Jämfört med liksom när vi hade den resan tidigare.
Ja, det är,
då var det väldigt det mycket färre hörande.
Färre kändisar och färre... inte lite intressant sentiment.
Men jag tycker jag såg en rätt bra spaning från Nordeas makroteam som jag hade lunch med i långlunch i fredags. De är helt inne på att att 2022 kommer bjuda totalt sett på mycket mer volatilitet än vad vi har sett tidigare, vilket skulle stämma in i min egen bild, att vi gör en kanske viktigare topp i marknaden då, till början av våren. Och det är då backdropen i likviditet globalt sett kommer falla, och den brukar leda börsen med 6 månader. Och det är lite det marknaden börjar sniffa upp redan här också då. Men när färre centralbankspengar jagar marknaden eller finns i systemet, så är det i alla fall mindre pengar som kan driva upp värderingarna då. Vi har även tillväxten som faller globalt, och ISM då som börjar droppa innan då. Vi har fortfarande, eller kommer ha, ytterligare marginal- och kostnadsinflation och marginalproblem när allting blir dyrare, vilket du har varit inne på själv, brun energi och så vidare. Det finns väl ingenting som har blivit så mycket billigare i alla fall senaste halvåret.
Stämmer.
Om man tittar. Och sen har vi då också då att Fed väntas sakteligen backa ur den här marknaden. Får vi se om de hinner det eller om den smäller helt och hållet innan, men det är ju deras plan i alla fall då. Så att, och som vi har varit inne på tidigare, att när du kommer in i en tapering-period på Feds balansräkning, då tenderar ju börsen, jag vet, jag la upp någon graf på det i somras, då tenderar ju börsen att gå in i betydligt högre volatilitet än vad vi har haft tidigare. Och det är väl också det vi ser starten på nu då.
Mm. Du, inte så mycket mer va? Sober October, volatilt men förhoppningsvis en botten.
Ja,
dollarn
det är
kan komma
min
ner.
Fasta utgångspunkt, ja.
Value-traden börjar vakna till liv igen lite bredare, och täcker fortfarande bagholders.
Lite så va?
Vi får se. Men du, tack för idag David.
Mm,
fråga
tack själv.
Funderar, hör av er. Kul att ni fortsätter lyssna. Vi ser er, vi hör er. Ta hand om er. Ha det bra. Tänk på risken.
Yes. Kör. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.